This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Den här podcasten är producerad av Life with Kids. Vi har samlat några av Sveriges främsta experter på föräldraskap för att göra livet med barn enklare, mer jämställt och ännu roligare. På lifewithkids.se kan man tillsammans med sin partner prenumerera på dagliga tips och råd under graviditeten och första året med barn för bara 30 kronor i månaden. Vi driver också Sveriges härligaste mammagrupp på Facebook, Motherhood, där över 3500 mammor varje dag tipsar och stöttar varandra. Hör jättegärna av dig till podcast@lifewithkids.se om du vill komma med önskemål på gäster, teman eller har någon annan feedback till oss. Och stort tack för att du lyssnar, och nu rullar vi igång veckans avsnitt. Jaha, då var det torsdag igen. Och Life with Kids-podden.
Ja.
Och Fanny och Helena. Och en eminent gäst.
Ja, vi är så glada.
Lite starstruck nästan.
Ja.
Ja. Vi har läst och begrundat. Och så, i alla fall jag. En gul bok.
Jag med. Jag satt och bläddrade igår som senast. Ja.
Och boken heter ju 5 gånger mer kärlek.
Ja.
Och är skriven av Martin Forster. Mm. Välkommen till oss.
Tack.
Eller ja, det kanske du ska välkomna oss till dig. För vi är ju nästan hos dig.
Ja, precis. Det är på min arbetsplats.
Jätteroligt att få vara här.
Grymt.
Vi sa det precis innan att vi hade ju kunnat sitta och prata hur länge som helst och om hur mycket som helst. Så att vi har väl försökt lite begränsa oss till att prata om rädslor och ångest och lite fobier så hos barn.
Det är inte så dumt.
Nej, det är ju ett stort ämne i sig.
Så att det är stort, och det är ju vanligaste problemet som barn och föräldrar söker för. Mm. Så att det är väl också ett bra skäl att prata om det.
Mm. Ja. Och så lite extra fokus på tonåringarna, för de har vi ju fått väldigt mycket frågor om.
Precis.
Bland annat i vår Facebookgrupp Motherhood. Mm. Men Martin, innan vi börjar, det är ju väldigt många som vet vem du är. Men jag tänker ändå, om det är någon som har missat dig, så berätta lite kort vem du är.
Ja, jag är psykolog och har jobbat länge med barn och familjer, mycket med föräldrar framförallt faktiskt. Mycket inom socialtjänst, med föräldragrupper, både grupper som riktar sig till alla föräldrar men också insatser som riktar sig till föräldrar som har större bekymmer och så. Så jag har forskat på Karolinska, där jag jobbar fortfarande då med forskning, och sen jobbar jag här på Kry nu med att utveckla en tjänst för barn och unga så att man ska kunna träffa psykolog här i Kry-appen. Så att det är min sits just nu, men många känner nog kanske igen mig eller känner till mig eftersom jag har skrivit böcker och skriver lite svar i DN och finns med i TV4 och så.
I Nyhetsmorgon ser man ju det lite då och då också.
Precis.
Hur kom den här, alltså, för jag tänker 5 gånger mer kärlek är det ju väldigt många som förknippar dig med ändå. Den gula boken kallar jag den för.
Precis. Jag också.
Hur kom den till? Hur kom det sig att du skrev den där boken?
Ja, det var ju för att jag hade jobbat så mycket med föräldrar och föräldragrupper. Och hela tiden kom frågan upp, finns det någon bok som man kan sticka i handen? Och då, den här skrev jag 2008, så det var ganska länge sedan nu. Då fanns det mest amerikanska böcker, som några var kanske översatta till svenska, och som inte riktigt passade för liksom det den svenska föräldern tyckte jag.
Mm. Ja,
och jag tyckte också det saknades böcker som var mer vardagliga. Många böcker var liksom kanske mer akademiska eller handlade om behandling och sådär. Mm. Utan jag ville skriva en bok som handlade om vardagen och jag såg ett sånt behov.
Den är ju väldigt vardagsnära.
Mm. Ja, mycket konkreta exempel.
Ja, precis.
Men jag tänker 2008, då hade inte du fått barn själv, va?
Nej.
Hur tycker du, om du tittar på boken nu och då? Liksom, känns det som att så här, hade boken sett helt annorlunda ut om du hade skrivit den rakt?
Kanske inte helt annorlunda, men jag tror absolut att den hade blivit annorlunda. Mm. Och jag har ju hört från många att de tyckte att det var skönt då. Alltså både när jag som psykolog träffade föräldrar och så. Skönt att jag inte själv hade barn. För att jag var liksom någon slags neutral observatör. Sådär.
Just det.
Lite saklig. Inte insnöad i min egen
känslovärld.
Nej,
liksom.
Precis. Och jag tror faktiskt att det funkar lite så. För jag märker ju nu. Jag tror att jag kanske har blivit bättre som människa av att få barn. I bästa fall. Jag vet inte. Ibland sämre.
Ja, vissa dagar känner man kanske inte så den bästa.
Nej, både och där. Men jag är inte säker på att jag har blivit bättre som barnpsykolog för att jag har fått egna barn. Utan där har jag kanske tappat lite distansen då. Mm.
Ja, det är lätt kanske att man ser sina egna barn och tänker hur man, alltså utifrån sin föräldraroll.
Ja, det är ju nästan ofrånkomligt. Ja, för att de lever jag med varje dag och när jag möter en annan förälder så tänker jag automatiskt att de tänker som jag. De upplever samma sak som jag.
Ja, i bästa fall så funkar man ju.
Ja, jag kan väl förhoppningsvis komma ur det lite grann och vara lite professionell också. Men
förhoppningsvis.
Ja. Beror på vilken dag det är kanske.
Vilken dag, ja.
Och hur man har vaknat på morgonen.
Precis. Exakt.
Ja, men om vi ska in och nosa lite på det här ämnet då. Så tänkte jag fråga först och främst, vad är det svenska barn är mest rädda för?
Ja, det beror ju
och
på.
Och det är ju olika för olika åldrar. Kan
det
man
är ju
kanske
absolut olika för olika åldrar. Men man kan ändå säga så här, först och främst så beror det på vad man menar med rädsla. Om man bara frågar barn så där vad de är rädda för, så kan de ju svara att de är rädda för krig och vulkanutbrott och sådana här saker. Men om man tittar på rädslor som faktiskt påverkar barn i vardagen, där det blir ett hinder i vardagen, så då är det ju, om vi tittar på de yngre barnen, så är det ju separationsångest som är störst.
Mm.
Alltså att man är rädd för att skiljas från mamma och pappa, och det kan ju vara allt från att det är jobbigt att bli lämnad på förskola, skola, till att man inte vågar sova i egen säng, utan man kommer in varje natt och så.
Kände lite igen mig i
båda. Ja, absolut. Och det är ju det vanligaste.
Hur länge håller det i sig?
Ja, det går över. Det gör det till slut. Barn vill ju inte sova i mamma och pappas säng som tonåringar i regel.
Nej, och då kommer man ju få panik över det för att de inte vill vara där.
Så ja, precis. Det är det. Det är en mysig rädsla ibland. Men det är för de yngre barnen. Sen för de äldre, det börjar liksom dyka upp ganska tidigt, men det är ju social fobi som är väldigt stort. Då. Alltså att man känner sig osäker, blyg, alltså på ett hindrande sätt i sociala situationer. Att man inte vågar prata inför andra, att man inte vågar ta kontakt med andra barn, att man inte vågar räcka upp handen i skolan och såna här saker.
Mm. Har det blivit värre alltså senaste åren? Jag tänker spontant på samhället i stort har ju blivit lite mer att det är väldigt fint och bra att vara utåtriktad. Då vill jag stå framför folk. Alltså när jag gick i skolan var inte det alls på samma sätt så. Jag tänker att så här, pressen på barn att vara de här utåtriktade kanske är större idag. Är det någonting du skulle säga att man märker av? Liksom,
nej, jag kan inte säga att, och det skulle kunna slå åt båda håll. För att om man är lite ängsligt lagd då på det här sättet, att man tycker det är jobbigt, då kan det ju å andra sidan vara bra om man tidigt, som det är nu, det redan
får
nu,
träna lite.
Ja, får träna i förskoleklass, så får man berätta om sitt gosedjur för de andra och sådär.
Just det.
Det är bra träning, men såklart om man har större bekymmer med det här, då är det ju jobbigare idag. Man kanske kunde gömma sig lite, komma undan lite förr på ett annat sätt.
Vara sjuk en gång per termin.
Ja, precis. Å andra sidan så kan man idag leva ett liv online, ett socialt liv online, där man slipper mötas på ett
just
sätt. Så att det finns liksom en möjlighet idag för ungdomar till exempel som är introverta eller som inte, ja, som tycker det är jobbigt socialt, så kan de ändå ha ett socialt liv online. Det är en skillnad.
Men om man ser, om vi börjar med de här lite ändå yngre barnen innan vi kommer in på de här tonåringarna, hur kan man liksom, jag förstår att den här frågan är jättestor och individuell alltihopa, men finns det några så här generella tips hur man kan hjälpa sina barn genom de här rädslorna?
Jag kan ju ta båda ett litet exempel. Min äldsta, hon fyller ju 8 snart och hon är väldigt rädd för eld och för båtar. Och det är ju två ganska så här konkreta. Hon är rädd för att det ska börja brinna. Så det blev väldigt tydligt när vi julas. När vi hade ljuständ. Hon går runt och släcker. Och är väldigt noga med att man ska liksom skölja tändstickan efter man har tänt ljus. Och med båtar, så det kommer nog från ganska länge sedan när de var på Vasamuseet.
Och hörde att det hade sjunkit.
Folk hade drunknat. Och, så hon är väldigt noga med, liksom, hon tycker det är läskigt.
Flytvästar.
Flytvästar och sånt. Och det är på ett sätt tycker man ju bra. Alltså att de är, liksom, har respekt för eld och vatten och så. Men häromdagen då så hade brandlarmet i skolan gått när de satt åt lunch. Inte in, det var ingen liksom brandövning utan, ja. Och hon hade ju fått panik. Och det hade tagit lång tid för henne att lugna ner sig. De fick ringa oss och vi fick komma och hämta och, så med en sån rädsla så började jag känna att så här, det kanske ändå är en så för stor rädsla att det hindrar henne i vardagen.
Ja, absolut.
Så att, om vi tar det exemplet då, när jag ändå sitter här.
Ja, men precis, vi passar på. Nej, men vi kan väl ta det här med eld då, om vi börjar där. Det är ju en realistisk rädsla, för det ska man ju ha respekt för, som du säger. Precis. Och det är bra då att vara försiktig och så. Och du frågade om det fanns några generella råd. Och där är det ju då faktiskt att jobba ändå emot den där försiktigheten lite grann.
Leka lite med elden.
Att hon får öva på att slarva, leka. Inte på ett ansvarslöst sätt, men inom liksom givna ramar. Om man sitter vid en lägereld och tar lite eld på en pinne och ser hur den brinner. Och göra övningar där hon närmar sig det här hon undviker.
Just det.
Så det första jag skulle göra som psykolog, det är ju att kartlägga lite grann. Hur brukar hon göra när ni tänder ljus, om ni är vid en lägereld, och vad är det hon har för sig där? För det som alltid finns då vid rädslor, det är olika former av undvikande. Att man antingen bara springer därifrån, undviker det helt, eller trixar på olika sätt, har säkerhetsbeteende brukar man kalla det då.
Ja, just det.
Så att man till exempel då ser till att ta bort allting som möjligtvis skulle kunna brinna runt omkring, eller har vatten nära för att kunna släcka direkt och sådana här saker. Då är det saker som man gör för att känna sig tryggare. Men det gör ju, det blir en falsk trygghet då, för i stunden så känns det säkrare, men i längden så utsätter man sig aldrig liksom för risken.
Nej, just det.
Och vänjer sig inte då vid risker, och lär sig inte att det gick bra ändå, fast jag inte hade alla de här säkerhetsåtgärderna. Så att det är att öva på det, att släppa säkerhetsbeteenden, att närma sig och leka med elden och så. Och det där kan vara ganska knepigt. Ibland lyckas man som förälder själv och göra det här, och beror på lite liksom hur djupt rädslan sitter och så. Men ibland är det väldigt svårt att ens komma på hur ska vi närma oss. När man föreslår det så får barnet panik och totalvägrar. Och det är då man behöver hjälp.
Just det.
I det. Och det är inte bara så. Ibland kan man mycket väl veta vad man ska göra som förälder. Men när man som förälder säger till barnet, ska vi göra det här? Så blir det kanske inte så här jubel.
Nej,
men om det kommer en psykolog som säger så här, nu ska vi göra det här, vi gör det ett litet steg, så hakar barnet på.
Just
de liksom förstår att nu måste vi göra det här. Man går till doktorn.
Just det.
Och när är det då dags att liksom söka liksom hjälp, tänker jag? Om fan nu går hem och försöker leka med tändstickor eller vad det nu är, eller på någon pinne och hon får panik. Liksom. Ska man söka... Alltså, ska man låta det vara, eller hur långt ska man låta rädslorna gå liksom?
Ja, det är ju, jag tycker grunden är ju när det börjar bli hinder i vardagen. Alltså antingen konkret, låt oss säga att ett barn inte vågar göra saker som är viktiga eller roliga längre, som att gå till skolan, som att leka med kompisar eller sova i sin egen säng eller såna här saker, va? När det blir ett hinder på det sättet. Men det behöver ju inte vara ett jättehinder i vardagen, utan det kan ju också vara liksom ett tydligt lidande. Att man ser att den här brand, inte övningen nu, utan när brandlarmet gick i skolan, var ju väldigt jobbigt för din dotter.
Ja, men precis.
Och jag menar, det vill man ju kanske undvika att det ska hända igen då nästa gång brandlarmet går och sådär, va? Att hon ska känna sig lite tryggare då. Så att det är de två. Mm. Om man märker att här börjar det göra för ont eller det blir ett hinder.
I vardagen.
Mm. Ja. Men du pratar ju mycket om att göra barnen delaktiga i lösningen.
Precis.
Vilket jag tycker är väldigt sympatiskt. Generellt, oavsett vilken... Är det liksom oavsett vilken rädsla vi pratar om?
Ja. Det är bra att göra det. Och även med små barn går det ju att göra det. Att man gör det som lek och så. Ja. Och tillsammans fundera på hur ska vi nu... Om man är rädd för en hund, hur ska vi klappa den här hunden? Och vad tror du? Och vad vill hunden äta? Och ska vi se om vi hittar någon sån mat? Och att man gör det till ett gemensamt projekt. Det är mycket, mycket att vinna på det.
Mm. Och de här lite mer diffusa rädslorna tänker jag som många barn har. Alltså lite som jag sa förut, gå in på toaletten eller gå upp trappan, gå på övervåningen och sådär.
Mm.
Där man som förälder då, jag kan ju prata utifrån mig själv, jag behöver inte låtsas att det
är några... Vi har så mycket bra exempel som vi sitter på.
Nej, men såhär, man blir ju väldigt frustrerad. Såhär. Du har glömt att sätta på dig strumporna. Ja, men gå upp och hämta ett par strumpor. Nej, alltså det finns liksom inte på världskartan. Nej. För då kommer de bli uppätna av något där uppe.
Just det.
Och jag tycker att jag försöker så här trixa, så här, men vad tror du finns där uppe? Och ska jag följa med upp i trappan? Ja, men man håller på liksom. Men,
just det.
Men det är ju också lätt att tappa tålamod ibland. Så bara, men vad sjutton?
Ja.
Försöker titta efter några monster i toaletten. Så här, nej, inga monster här idag heller. Liksom.
Nej, och det är det som... Det är väl också ett skäl till att man kan behöva hjälp om det har gått långt. För att som förälder så blir... Alla föräldrar jag möter blir ju irriterade på rädslan. För dels blir man kanske det för att det ställer till i vardagen, man hinner inte iväg och sådana här saker. Men också för att man blir frustrerad ofta över att barnet ställer till det för sig själv.
Mm.
Fäller krokben och det är så onödigt och så blir man liksom arg på det.
Ja.
Och då pyser den ilskan och frustrationen ut och det blir inte hjälpsamt.
Nej, det blir precis tvärtom ju.
Ja, precis.
Jag vet och det. Det är lätt att man bara, du har ju gått upp det flera gånger och det är ju aldrig någonting där. Man försöker vara rationell i det här.
Om du tar den här med ett syskon, då funkar det ju liksom.
Ja.
Ja, och det är väl också en bra, som du var inne på nu, sak att komma ihåg, att rädslan är inte rationell.
Nej.
Utan det handlar om känslor. Och impulsen man har som förälder är ju ofta att försöka övertyga barnet om att någonting inte är farligt, att det inte finns spöken eller monster eller mördare eller vad det nu är. Det spelar ingen som helst roll. För att då resonerar vi med logiken, fast rädslan sitter i känslorna.
Mm.
Eller det är en känsla. Så att enda sättet att övervinna en känsla, det är att faktiskt komma upp på övervåningen och själv uppleva att här var det ingenting.
Nej.
Och då är det inte för att man fick reda på det. För de flesta barn, om man frågar dem när de har lugnat ner sig, trodde du verkligen att det var ett spöke där? Nej, men det kändes så. Ja.
Men det är ju som min ormrädsla. Jag fattar att den är inte rationell.
Nej.
Men jag är ändå i livrädd för ormar.
Lite.
Ja.
Lite. De kan vara giftiga, Helena.
Ja, det kan de vara. Inte det här landet. Precis. Liksom. Men det spelar ingen roll.
Det är lika rationellt.
Nej.
Jag förstår ingenting.
Nej, men det är det. Och det många vet det här, men man fastnar ändå i argumentation och så. Så att jag gör det hela tiden med mina egna barn också.
Det är skönt att höra ändå.
Ja.
Men jag tänker, vad är skillnaden på liksom en rädsla om man känner så här, jag är rädd för någonting, tills det liksom blir någon form av ångest? Hänger det ihop? Eller vad är ångest?
Ja, alltså det är väl... det vi har pratat om nu har ju varit ganska konkreta rädslor.
Ja.
Man är rädd för någon sak, eld, båtar eller lite mer abstrakt, övervåningen. Ja. Ångest och rädsla är samma sak rent känslomässigt, vad som händer i kroppen och hjärnan. Så en fobi och ångest är likvärdigt på det sättet. Skillnaden är egentligen vad man är rädd för. Och ångest kallar vi det som är lite mer abstrakt. Och där det är många olika situationer eller mer komplexa situationer som väcker rädslan. Som till exempel då, om jag har generell ångest är vanligt hos barn.
Mm.
Då är jag orolig för massa olika dåliga saker som ska hända. En annan skillnad är att ångest ofta innehåller mer tankar då. Rädslan är mer basal. Om man har en fobi för eld, då får jag liksom panik, hjärtat börjar slå när jag kommer i kontakt med någonting som skrämmer elden här då. Men Ångest, oro, det är generell ångest till exempel. Då kan jag börja tänka en massa saker om saker som kan hända i framtiden. Eller saker jag gjorde igår och vad dumt det där blev. Att det pågår mycket mer i huvudet, i tankarna. Men samtidigt så kan man ju, när man börjar tänka på framtiden och vad som ska hända och tänk om mamma och pappa försvinner och såna här saker, då kan man ju börja få hjärtklappning och sådär. Så det är liksom rent fysiologiskt och känslomässigt är det samma känslor, men de väcks av lite olika situationer och ångesten blir ofta mycket mer tankar.
Mm. Vad kan jag göra som förälder för att hjälpa barn? Om jag har ett barn som jag upplever har väldigt mycket oro, ångest.
Ja, alltså i grunden är det ju samma sak. Att hjälpa barnet att närma sig saker som skrämmer. Då är det ju svårare med ångest ibland. Om man säger så här, ett barn som känner panik över att mamma och pappa ska försvinna eller dö. Mm. Hur ska vi närma oss det?
Mm. Jag menar, man kan ju inte lova att man inte gör det heller.
Man kan inte lova det. Någon gång kommer man göra det. Mm. Och barn som frågar, kommer jag dö? Ja, någon gång gör man det. Kan man dö innan man är gammal? Ja, det kan man.
Ja.
Mm. Så här, där ska man inte ljuga. Man ska heller kanske inte vara allt för frank och säga att det kan hända när som helst.
Dör innan. Ja, de är sju.
Nej.
Ja, precis.
Men det som är nyckeln ofta där är att som förälder hamnar man i ett mönster då tillsammans med sitt barn av att hela tiden försäkra barnet om att nej, men du kommer inte dö nu, det kommer ta lång tid och jag kommer inte dö nu och det kommer ta lång tid och så. Så att så fort barnet börjar känna den här lilla oron så börjar det ställa frågor. Söker försäkran.
Mm.
Det är det vanliga mest. Det gäller både barn och vuxna.
Mm.
Så vill man veta. Och när man blir lite äldre så börjar man googla och kolla. Just vad det. Händer om man får den här sjukdomen och sånt där. För att få veta, för att känna sig säkrare. Och när man får veta då, man får svaret, så känns det lite bättre. Men sen börjar man, för man är liksom kvar i huvudet i det här ämnet och fortsätter att fundera, men tänk om det här händer då?
Mm.
Så det väcker liksom hela tiden nya frågor och håller ångesten vid liv. Så det som man får göra ofta, det är att man får komma överens med sitt barn om att det här hjälper inte när vi hela tiden håller på och ältar de här sakerna. Utan vi måste sätta stopp och försöka göra någonting annat.
Mm.
Och då kommer man överens om att jag kommer svara en gång.
Mm.
Och sen tar vi paus, sen får du göra något annat. Sen får du läsa en bok om du känner det här. Eller du får sätta dig och spela tv-spel. Eller vad som helst.
Mm.
Någonting annat. Det är en sak.
Det låter jätteklokt.
Mm.
Jag tänker så, finns det också en risk att man som förälder spär på en rädsla? Säg till exempel, ja, men säg att barnet då är rädd för att gå upp på övervåningen och så gör den det ändå och kommer ner och är jätteledsen och rädd, och att man då som förälder instinktivt vill vara där och trösta och alltså, hur ska man förhålla sig?
Eller att man har råkat gått ner när man är tillsammans på övervåningen och så har man gått ner utan att tänka på att det är ett barn kvar där uppe.
Ja.
Det har hänt hemma hos oss till exempel, och sen får de panik när de inser att de är själva där uppe.
Ja.
Nej, men jag tänker, det kanske blir luddigt formulerat, men jag tänker ibland att jag vill visa så mycket förståelse för min dotters då rädsla. Och att men jag förstår, det kan ju vara jättelätt. Alltså, du vet att man börjar kanske bygga på rädslan snarare. Det är ju jätteläskigt och det kan ju vara farligt om det börjar. Alltså, det ska man ju verkligen ta sig ut. Alltså,
så här,
det försöker man ju inte säga. Men jag tänker att det är lätt att man hamnar där, att man vill bekräfta barnet.
Verkligen.
Men att man då gör dem ju en otjänst kanske om man gör det
om man
för
spär
mycket.
På, liksom.
Nej, men absolut. Du har ju
det
helt rätt.
Det här med sig neutral kontra.
Precis, och där det är ju den här balansgången. För å ena sidan ska man ju trösta ett barn som är ledset, man ska bekräfta barnets känslor. Å andra sidan så är det olyckligt om man hamnar i ett mönster där den där närheten, trösten och bekräftelsen ständigt kommer just när barnet känner rädsla eller ångest.
Ja.
För då finns det en risk att man förstärker det och att man hamnar i, att man nästan håller kvar barnet i den rollen också.
Mm.
Att barnet är svagt och oroligt och behöver nu tröst.
Just det.
Och där är det ju, tycker jag, bra att kanske försöka tänka att jag ska bekräfta att barnet nu tycker att det här är jobbigt.
Mm.
Men jag kan i det jag säger hjälpa barnet att fokusera på vad det faktiskt har gjort och klarat av. och be barnet då att, om vi säger som du sa, att barnet gick upp på övervåningen, det blev för läskigt och så kommer det ner och är alldeles förtvivlat, det var jätteläskigt, att fokusera på, men du gick upp, du gick upp, vad var det som hände där då? Prata om, vad var det som faktiskt hände där? Ingenting farligt. Och inte liksom börja övertyga om att det finns inget farligt, utan bara be barnet att liksom tänka efter och berätta om, vad har du gjort nu? Fokusera på vad barnet har klarat av och vad barnet har gjort. Och att det var bra, att det faktiskt tog det här steget. Men att finnas där och liksom vara emotionellt tillgänglig. Sen så, det exempel du tog där kan ju också handla om, det kan ju bli så ibland om man som förälder försöker att pusha sitt barn lite, att utmana någon rädsla, och så blir det för stort steg och det blir jättejobbigt. Och där, sånt händer hela tiden, sånt händer också när man jobbar som psykolog, att man försöker närma sig en rädsla och så blir det plötsligt för jobbigt och då backar man. Men man backar inte helt. Det är inte så att nu lägger vi oss i soffan under en filt och äter godis och läser sagor resten av kvällen. Utan det är så här, oj vad bra att du klarade det här. Nu tar vi en paus, nu backar vi. Nu tar vi det lugnt, det där var nog ett lite stort steg. Hur skulle vi kunna ta nästa steg? Det beror ju på, det kanske man inte gör just där och då. Och så, va? Men att ha det här i åtanke, tar man för stort steg, då ska man inte backa helt. Nej. Utan man ska upp på hästen igen. Det är det som alla ridlärare...
Men det är kanske en lite mindre häst.
En lite mindre häst. Och kanske att man håller handen när man gör det.
Precis. Nu måste vi in på de här tonåringarna.
Jag vet.
Och vi har ju fått jättemycket frågor om det. Jag tänker att... den första frågan var från en mamma som upplevde att ha en tonåring är lite som när barnen var i utvecklingsfasen, när de var små. Det känns som att inget funkar, de bryter ihop för, enligt föräldrarna då, små saker. De kände sig ständigt missförstådda men har ändå ett ganska stort behov av närhet. Det känns också som att de helt plötsligt är lika viktiga, att det är lika viktigt att förbereda en tonåring på liksom detaljnivå som det var kanske när man hade en treåring, att först ska vi dit och sen ska vi åka dit och sådär. Finns det liksom ett samband? Är det en ny självständighetsfas som kommer där i början av tonåren och är det liksom ett steg och utveckling från att bli liksom vuxen? Eller vad är det som händer?
Ja,
då går vi vidare. Ja.
Bra svar.
Nej, men det är ju så här, det är alltid svårt med de här faserna som beskrivs i litteratur om barnpsykologi och så. För att det är som variation. Till exempel är det en enorm variation när man kommer i puberteten. Det är ett spann på liksom 4-5 år. Där ibland kan en 9-åring vara i puberteten och ibland dröjer det tills man är 13-14. Alltså att det är liksom normalt i det spannet. Det är väldigt svårt att säga när inträffar det här. Och det man brukar kalla för pre-teens då, eller tweenies eller så, det är egentligen samma sak skulle jag vilja säga som tonåren, helt enkelt. Det som händer då är... Dels så kan det handla om pubertet, att det händer saker i kroppen som påverkar vad man känner och hur man mår. Som kan förändra då relationer och kommunikation och sådär, som gör att det kan bli mer konflikter, det kan bli mer känslor. Det är en sak som kanske kan vara utmanande för den här mamman. En annan sak som händer i den åldern, och som liksom är också en del av tonåren kan man säga, det är ju att föräldrarna blir mindre viktiga. Ungefär från 9 år uppåt så blir liksom, börjar kompisar bli mer och mer viktiga för de flesta barn. Så att man orienterar sig mer utåt, och i det blir också det här att bygga en identitet, att man kanske tar avstånd från och börjar leta efter vem man är, mer speglar sig i kompisar än i föräldrar och så. Så att det där kan ju yttra sig till exempel som att en ibland 9-åring, ibland 13-åring då smäller igen dörren och inte vill prata, inte vill vara med, inte svara på frågor och såna här saker. Som är då normalt och en utvecklingsfas. Sen så uppfattar jag att den här föräldern, en mamma, kanske
det var en mamma. Eller är en mamma.
Ja, beskrev det som att det var nästan lika liksom stora känslosvängningar och behov och så som kanske i trotsåldern.
Ja.
Absolut kan det vara så. Jag tror ju att det ligger någonting i det här som folk brukar säga, som man också kan bli lite trött på, men ändå. små barn, små problem och stora barn, stora problem.
när man har små barn då och tycker att vissa saker är problem, så blir man ju lite trött och det känner man, så här, hur ska det bli?
Hur ska det bli sen? Ja. Ja, jag vet inte om det är så faktiskt.
Nej,
men att det är absolut olika faser som innebär utmaningar på det här sättet som jag pratade om i den åldern. Och det kan variera från 9 uppåt.
För det som jag tycker verkar svårt, det är att så här, nu när barnen är ganska små så har man ju en sån tillgång till dem. Mm. Både rent fysiskt, liksom, att de är hemma mycket och går inte iväg själva och så. Men också emotionellt, om man ska säga. Som du säger, att man är ju deras primärfigur på något sätt. Mm. Och det är det som känns som så svårt när de blir äldre, att... Liksom, hur ska man lirka sig in? Mm. Man vill ju fortfarande hjälpa sitt barn.
Mm.
Precis lika mycket som när de är 3 eller 5.
Mm.
Men man kanske inte får. Man är liksom inte inbjuden där.
Precis.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ska man liksom, ja, det känns ju fel att tvinga sig på.
Ja, men det är också man vill ju visa att man bryr sig, att man finns där ändå. Liksom.
Ja, och det är precis det här som jag upplever är den stora utmaningen för föräldrar till tonåringar.
Mm.
När vi har haft föräldragrupper med föräldrar till tonåringar, så är det ju just det här som man ägnar de 3 första träffarna åt.
Att, tränger man sig in i tonåringsvärlden.
Ja, precis. Att finnas kvar, att stå där, vara tillgänglig, trots att ens tonåring då kanske smäller igen dörren och säger att de hatar en och inte vill vara med en och så vidare. Att inte reagera impulsivt eller känslomässigt och själv då dra igen dörren.
Gud, så svårt.
Det är svårt.
Det kommer ju vara
oerhört svårt.
För det är en sak att göra med ett litet barn. Då blir det så tydligt att det här är ett barn och jag är den vuxna. Men när barnet också börjar bli så pass stort, de är ju verkligen inte vuxna, men...
Nej.
Men ändå så att de kan formulera saker som säkert kan vara sårande. Och,
Det är ju så. Och där är det ju svårt, för att föräldrar kan ju uppleva, när vi pratar om det här, som att ska jag bli en dörrmatta och bara svälja all skit? Mm. Nej, alltså man kan säga ifrån, man kan vara tydlig med vad som inte är acceptabelt och så vidare. Och reagera på ett liksom, normalt sätt. Man behöver inte bli någon slags... terapeut hemma. Man ska bara validera allting. Men det handlar om att slipa av de här mest känslomässiga impulsiva motreaktionerna som man kan ha som förälder. Så att man är medveten om att det här är en tonåring som håller på att utvecklas. Är i den här fasen nu där jag kan behöva ta ett steg tillbaka, lämna utrymme, låta min tonåring storma. Och sen så nästa gång jag säger hej, så ska jag försöka att ha ett öppet sinne och glömma det här som hände.
Mm.
Det är svårt. Men det är samtidigt, det är ju väldigt många föräldrar som också kan tycka att det är skönt att börja tänka så här.
Mm.
För att det blir på något sätt också mindre personligt om man ser att ja, men det här är många, och de hör också andra föräldrar som berättar om samma sak. Att det här, så här kan det vara nu. Och jag menar, vi kommer kanske inte ha en jättenära gosig relation här under ett par år. Men om jag... det kan vara så också. Och det är ju ofta så...
Att det kan vara både och.
I stunder.
Och tur att man har liksom fler barn. Något ja, kanske fortfarande vill kramas.
Ja, väldigt skönt. Ja, men det är såklart att det är både och. Men att man... om man klarar av att liksom hålla det här på en lagom nivå. Inte går in i de här konflikterna så att det skär sig mycket. Då är ju chansen större att när man kommer ur en period sen så, ja, så är man, hittar man tillbaka till någon ny relation.
Ja. Jag försöker alltid tänka att jag ska liksom, i mina bra stunder, att jag ska försöka lära barnen hur man konflikthanterar, hur man beter sig.
Just det.
Alltså, ja. Försöka ha det i bakhuvudet. Mm. Nu måste jag ändå vara den som föregår med gott exempel. Så att man ändå, för börjar man själv smälla i dörrar och går man liksom så... Är det inte jätteotippat att
det kommer att smälla
det kommer att smälla. Nej,
precis. Men jag tänker att man som förälder, nu är man ju så van, ja, även om man kan ju få goda yxskaftsvar när man frågar liksom om hur dagen har varit och på förskolan och skolan och sådär. Men jag tänker att man får kanske lika mycket goda yxskaftsvar av en tonåring som inte vill prata om sin vardag. Hur, liksom, hur initierar man liksom bra samtal med en tonåring? Ja. Om man liksom vill ja, men, prata om det, vardagen. Går det? Liksom?
Ja, det går, absolut. Det är svårt ibland. Alltså, och det här, nu vill jag väl också understryka att tonåringar, man tenderar ju att klumpa ihop dem, som vi gör lite nu här. Då. Och, det är ju väldigt olika. Och, jag ska strax svara på din fråga där, men det är ju en annan trend, eller en trend som man har iakttagit nu, om man har följt ungdomar över tid i flera decennier, så här, det är ju att ungdomar idag, tonåringar, är mycket mer hemma med föräldrarna än förr till exempel. Sen kanske man i och för sig är mycket mer
sitter
inne på
sitt rum. Mobilen.
Precis. Men att det är, och att det är en väldig variation. En del tonåringar beter sig inte alls på det här sättet som vi beskriver nu. Men en del gör det, och det är kanske då man behöver lite stöd som förälder. Det där, hur man får igång ett samtal eller hur man kan få svar på frågor bara och så. Där brukar ju föräldrarna i de här grupperna få jobba med att bara vara tillgängliga och passa på att umgås eller prata när det finns ett naturligt tillfälle. Att inte så där när man sitter vid middagsbordet ställa frågan så här, jaha, och hur var det i skolan idag då?
Ett litet förhör liksom.
Ett litet förhör. Utan att till exempel om man sitter i bilen och ska skjutsa någonstans, så börjar man prata om någonting. Kanske inte ställer så mycket frågor direkt, så man undviker det här förhöret. Men börjar prata om någonting som är på radion, eller om någon kompis i skolan som man undrar hur det är med, eller någonting lite runt omkring så där. Och framförallt bara är beredd på att haka på det som min tonåring vill prata om. För det är väldigt mycket, alltså det är så otroligt mycket mer värt att prata om det tonåringen vill prata om. Om min tonåring till exempel bara vill prata om dataspel, gör det. Prata om det. Du får ingen information om hur det är i skolan eller vilka kompisar de är med där och så. Men du får en kontakt och chansen att din tonåring själv ska välja att börja berätta någonting runt omkring det där. Och kanske nämna någonting om skolan och sådär. Är mycket större om man har den ingången. Så förvänta dig inte att få information. Kräv inte att få information. Ställ inte den typen av frågor. Det lönar sig sällan. De pratar om det som tonåringen vill prata om. Och passa på när det blir ett naturligt tillfälle.
Jättebra råd.
Verkligen. Sen finns det ju de, då har vi också fått frågor från, från mammor. När ens tonåring har ganska stora bekymmer med liksom nedstämdhet. De är liksom ledsna. Det är någon känsla av utanförskap. De oroar sig väldigt mycket. Ja, men kanske lite prestationsångest. Var liksom, när vet man att det är dags att söka hjälp? Liksom?
Ja, för det där är jag också tänkt på.
Alltså, så här, och det är ganska vanligt. Jag tänker
ganska få som ser tillbaka på sin tonårstid som sprudlande och härlig. Liksom. Alltså, alla var väl lite
deppiga.
Deppiga till vans. Liksom. Men, och precis. Där och då tyckte man nog att man mådde väldigt dåligt. Kanske. Men med lite facit i hand så gick det ju bra.
Ja.
Men det...
Nej, ja. Men det är ju, det är ju tyvärr ett, liksom ändå ett ökande problem. Mm. Att det är fler ungdomar idag som mår dåligt på riktigt.
Ja.
Och där man ser det både om man tittar på statistik från BUP till exempel. Hur många som får behandling för ångest och depression. Och vad ungdomar svarar i såna här enkäter som man skickar ut till skolor och sånt där. Det finns mycket statistik som pekar åt samma håll. När jag jobbat som psykolog har jag mött många ungdomar på högstadiet och gymnasiet som är otroligt stressade över skolan. Mer stress idag än förr.
Mm.
Betygssystemet idag är tokigt. Skolsystemet överhuvudtaget har förändrats så mycket. Så att det är mycket mer en fråga om att man måste liksom välja rätt och hitta rätt för att lyckas. För att sen få ett jobb. För att jobbsituationen är mycket sämre. På 80-talet kunde man gå ut nian och få ett jobb. Det kan man inte idag. Så att det är många saker som bidrar till att det är en hel del ungdomar som faktiskt mår dåligt på riktigt. Och när mår man då dåligt på riktigt? Ja, det är ju vanligt, om jag tittar på de ungdomar som har kommit till mig, är ju att man har börjat sova dåligt. Att det verkligen har börjat slå. Stressen har blivit så stor så att jag kan inte sova längre. Och så blir det en ond cirkel där man verkligen mår dåligt. Så det är en sån sak som man ska vara uppmärksam på. En annan sak är ju att man är så stressad. Man kanske har varit en elev som har presterat väldigt bra hela tiden, men man orkar inte riktigt med pressen längre när kraven stiger, och så börjar man frånvara. Så att när frånvaro börjar dyka upp från skolan, det är ju viktigt att ta tag i och titta på vad det beror på. Och en annan sån sak är om man slutar liksom med alla fritidsaktiviteter plötsligt, eller slutar träffa kompisar och så.
Mm.
Man märker att det blir plötsliga förändringar i beteendet.
Mm.
Och det
vart
kan,
tar man liksom vägen? För det kände jag att jag skulle knappt veta vart jag skulle vända mig. Liksom.
Nej. Och det är ju,
så det finns ju liksom, BVC är ju, ja, är bra till en början. Men sen blir det ju skolsyster. Liksom. Mm. Alltså jag vet inte.
Nej, men precis. Och det här är ju... Det här är ju någonting som jag har... Det är den vanligaste frågan jag har fått i alla år.
Jag förstår det.
Föräldrar som kontaktar mig undrar, var ska vi vända oss?
Mm.
Och då frågar jag, var bor ni någonstans?
Mm.
Har ni försökt med BUP? Ja, men vi hade inte tillräckligt stora problem så att vi kunde inte komma dit. Väldigt vanligt. Och det är också meningen. BUP ska hjälpa de som har allra störst problem. Och sen är det tänkt att primärvården, alltså vårdcentralen egentligen.
Mm.
Eller läkarmottagningar. Såna här barnläkarmottagningar som finns.
Mm.
De ska idag, sen början 2000-talet, erbjuda psykologhjälp för barn och unga. Men tyvärr är det fritt valt arbete. Det vill säga att det är inte obligatoriskt att erbjuda det här, utan det är upp till varje vårdcentral egentligen. Så det ser väldigt olika ut. På en del håll i landet är det jättemycket och jättebra verksamhet, och på en del inte alls.
Jag hade hoppats att du skulle säga så här, ja, fast det finns massa bra instanser, för att det var en myt att det var så svårt.
Nej, tyvärr är det inte så. Tyvärr är det eländigt, skulle jag säga. Det är enormt mycket väntetider som ställer till det här också. Där det är liksom ett landsting av alla landsting som förra året klarade av och liksom möta barn inom garantitiden.
Mm.
Och det är ju, alltså då ska man vänta upp till 2 månader på behandling. Då har man klarat garantitiden. Och 2 månader, då har halva terminen gått.
Ja, det är ganska länge.
Så att, liksom, även
då kan man tänka sig att det är botten av isberget, den tiden innan man faktiskt söker hjälp. Det har också gått ett par månader av dåligt mående. Liksom. Mm.
Absolut, och det är också därför som jag började jobba här. Det var därför jag tyckte, jag har ju liksom alltid jobbat på socialtjänst och på Karolinska och sådär. Men nu kände jag att i alla år så har man sagt samma sak. Det har varit så här länge. Man måste hitta andra sätt att nå ut till barn, unga, och därför så tycker jag att det här känns roligt att kunna pröva ett nytt sätt.
Ja, det är en väldigt låg tröskel
att
ringa.
Ja.
Det kan man verkligen säga. Mm.
Och vilket också gör kanske att man fångar upp problem tidigare.
Ja.
För man skulle nog dra sig för att söka BUP eller gå till vårdcentralen med... Alltså, då skulle det dåliga måendet ha behövt gå ganska långt. Men att lyfta luren känns ju som en ganska enkel sak att göra.
Absolut, och det finns också stigma med här. Så om man tittar på WHO, de har identifierat vad är det som hindrar, vad är det som gör, den psykiska ohälsan är liksom det största hälsoproblemet i världen globalt.
Mm.
Man tänker då kanske att om man är i fattigare länder så skulle det vara andra problem. Men trots att man tittar globalt på alla länder så är det psykisk ohälsa. Bland unga är den särskilt uttalad. Och då är ju det de har identifierat är också att ett hinder är stigma här.
Mm.
Även om det finns hjälp så drar sig folk för att söka. Man drar sig för att liksom sitta i ett väntrum och komma med sina problem och berätta om dem och sådär. Så att det måste, man måste hitta, dels måste tillgängligheten öka och dels måste man hitta olika sätt att nå ut.
Mm. Just det. Mm. Ja, det gäller ju både en själv men också för sina barn, att man inte vill, att man kanske drar sig för att sätta en stämpel på att mitt barn mår dåligt.
Ja, liksom,
att man tar på sig det själv på något sätt.
Vilka första steg kan man ta själv som förälder om man upplever att sitt barn mår dåligt?
På det här sättet vi pratar om nu, med stress och så. Ja. Alltså, jag tycker det första, för ni nämnde också skolsyster. Elevhälsan spelar en väldigt viktig roll här.
Mm.
De är ofta de som kanske först upptäcker det här tillsammans med föräldrarna och så. Och ibland så, så finns det psykologer och kuratorer och ibland sjuksyster som kan erbjuda stödsamtal och så på skolan. Och det är jättebra första steg. Så det är också en viktig sak att komma ihåg. Sen varierar det tyvärr också, för att det är varje skola som bestämmer och hur elevhälsan ska se ut. Så det kan också variera väldigt. Men att försöka där, det tycker jag man ska göra. Och de kan ofta också hänvisa vidare.
Mm. Om barnet själv inte vill... Mm. Så kan det väl kanske ofta vara.
Ja, absolut.
Tycker du att man som förälder ändå ska pusha på då? Eller?
Jag tycker att man ska ta första kontakten som förälder.
Mm.
För att ibland så kan det vara så att man, till exempel om man kommer till primärvården och ska träffa en psykolog, så vill de ofta träffa barnet också.
Mm.
Det vill man göra för att se liksom hur barnet mår.
Förstås.
Och bedöma det. Men sen kan det ju ibland vara så att man erbjuder mer föräldrastöd. Och för en del typer av problem, om vi pratar om bråk och konflikter till exempel, då är det det som man ska göra. Det är liksom föräldrastöd som är den insats som har bäst forskningsstöd.
Mm.
Då ska man inte sitta och prata med barnet nödvändigtvis. Så att så kan det vara.
Mm. Jag tänker, när barnen ändå blir liksom tonåringar, och till slut blir de ju vuxna, när vet man att det är liksom dags att gå över någon form av vuxen? Är man alltid liksom, ja, man är ju alltid barn till sina föräldrar, men när är det liksom dags att gå över till någon typ av vuxen relation? Gör man det? Eller liksom, jag bara tänker så här, när de börjar bli lite så här, över tonåren, då är de ju på väg ändå att bli vuxna.
När vågar man släppa dem? Det där är ju...
Och jätteindividuellt, såklart.
Ja, jag tror att det är ju...
Det är bara en känsla att, men nu...
Ja, min erfarenhet är att det där handlar väldigt mycket om när saker förändras på riktigt, det vill säga att man flyttar hemifrån, då blir det en annan relation.
Just det.
För då tvingas barnet ta ansvar. Som förälder tvingas man kanske acceptera att jag inte kan vara där hela tiden och styra upp och dubbelkolla saker, utan den här curlingen som man kanske ägnat sig åt då, tvingas man sluta med. Och jag tycker att det, om man har hamnat i ett läge där, om vi ser att det här kan bli ett problem ibland, där man börjar ha en 20, 21, 22-åring som fortfarande var hemma, det är vanligt idag, det är svårt att få bostad på många håll, så är det ju, om man känner att det här håller inte längre, vi har fortfarande samma relation som när du var 13, då du måste börja ta mer ansvar, kanske man känner som förälder. Då gäller det att förändra saker i reella saker, som att nu får du börja betala lite hemma, nu kommer vi inte längre att tvätta dina kläder, alltså att göra den typen av förändringar, då kommer också relationen att förändras. Det är först när man ger ansvar som någon tar ansvar.
Just det.
Tycker du hade en ganska bra, det var nog i Nyhetsmorgon, kan det varit i helgen eller något, eller förra veckan, där du pratade om olika typer av curling.
Ja, just det.
Det var ganska bra, så här, om du kan upprepa det kloka du sa då. För jag tyckte det var ganska bra, för det är skillnad på curling och curling.
Ja. Liksom. Nej, men man kan skilja på, tycker jag då, service curling, som är ju att man bara...
tvättar och städar,
pussar och pussar.
Och det är nog det de flesta tänker på när man säger curling. Mm. Att man blir en butler eller betjänt hemma. Och sen oroscurling, som är mer det där att jag inte... låter mitt barn ta några risker.
Det vi var inne på förut. Jag tänkte att det anknöt ganska fint till det.
Ja, det gör det. För att då är det ju en del debattörer och så där pekar ut curlingen som det stora problemet i samhället idag när det gäller barn och unga och psykisk ohälsa och sådär. i så fall är det oroscurling. Mm. Det är där man vet att det, liksom, man tittar i forskning. Om man har ett barn, och det gäller egentligen bara barn som från början är lite ängsligt lagda.
Mm.
Om man har ett barn som är lite ängsligt från början, har en sån personlighet. Om jag då går in och börjar oroscurla och inte låter mitt barn ta risker, inte klättra upp för den där klätterställningen och inte gå hem själv på kvällen och, mm. och sova.
Just det. Då, det blir ju ett bekräftande då att ja, ja, det är farligt.
Det är farligt.
Det är som änden.
Precis, ja,
det
är, exakt.
Ja, men däremot att servicecurla, att hålla på och tvätta och städa och sådär, det verkar inte vara så stort problem för barnen.
Såklart.
Alltså, nej, inte.
Fast det är ändå skönt att höra.
Ja, för, alltså det, nu finns det inte jättemycket forskning om det, men det, nej, finns en stor dansk
efter
studie.
Efter den här generationen har växt upp kommer det finnas mycket bra underlag.
Ja, men det finns faktiskt en stor dansk studie nu där man har tittat på just det där.
Mm,
och då, ja, gick det ju bäst för de barnen som hade blivit curlade. Alltså, de fick bäst betyg.
Den,
och
ja,
och
sånt. Ja. De kunde ju fokusera på det medan de andra, de fick liksom markservicen,
ja,
hanterad.
Exakt, så. Men jag tror att där är det mycket mer en fråga om hur trivs allihop i familjen hemma.
Just det.
Mm.
Det är rimligt kanske att dela på ansvar och uppgifter så att det inte bara, som det ofta kan bli, kanske en projektledare, ofta en mamma i familjen som gör, mm, alldeles för mycket och liksom blir utbränd.
Mm.
Utan där är det mer det som jag tycker är viktigt.
Mm. Jag tyckte det var så bra, därför tänkte jag att du skulle få uppleva det. Vi måste snart avsluta det här samtalet.
Ja, tyvärr.
Mm. Men jag tänker, ska vi ha några sista liksom, råd till alla tonårsföräldrar?
Sammanfatta hela.
Ja, men precis. Ja. Sammanfatta den här nästa dagen.
I tre punkter.
Nej, men jag tänker det finns så många så här, oroliga tonårsföräldrar där ute som känner så här, gud,
ja,
jag
är även
längre.
Jag tror kanske ett huvudsakligt råd som jag har när det gäller tonårsföräldrar, det är så här att lyssna, och det är ju en klyscha, det säger alla, mm, lyssna på barnen,
mm,
vad menar man egentligen med det?
Mm.
Det som jag har jobbat med både när jag träffat familjer enskilt och i de här grupperna är ju att föräldrar får öva på att när ens tonåring uttrycker missnöje eller har ett problem eller någonting som skaver, så ska jag som förälder inte gå in och börja ge råd. Inte börja problemlösa runt det här. Kan, mm, du inte göra så här? Varför sa du inte så här? Eller sätt igång med läxan nu, för då får du gjort och annars, mm, och så där. Det är ju så man ofta gör. Det är naturligt. Man ser problem, man vill bli av med det. Och hjälpa. Men det är ofta mycket mer framkomligt om jag bara lyssnar. Och det vill säga, jag frågar, oj då, mm, vad var det som hände? Berätta mer. Man ställer frågor, det är så man lyssnar. Man ställer frågor, man ställer öppna frågor. Berätta mer. Oj, det där låter jobbigt.
Mm.
Det jag gjorde nu, det är att jag bekräftar. Jag bara lyssnar, jag ställer frågor, jag bekräftar. Mm. Jaha, berätta mer. Aj då, ah, jag förstår. Det skulle inte jag heller tyckt var så himla kul. Okej, vad hände sen?
Mm.
Och så. Det är så just jag lyssnar. Bara så. Och inte sen då ta steget och börja lösa problemet. För det är man ju sugen på.
Ja, bita sig i läppen lite där.
Bita sig i läppen och bara lämna det där. För då brukar, då ger man utrymme för ens ungdom att själv börja fundera på vad ska jag göra nu då?
Ja.
Och då ger man styrka. Då stärker man de sidorna hos ungdomen att bli mer självständig och att börja lösa problem själv.
Mycket kloka slutord.
Ja, verkligen.
Alltså, tack snälla för att du fick komma. Vi, tack, som sagt skulle säkert kunna sitta ett par timmar till och prata,
ja,
om andra saker. Men vi
också,
börjar så här.
Trevligt.
Ja, ja. Vi börjar så här.
Ja. Ja.
Tack snälla för idag.
Ja.
Och vi hörs ju nästa vecka.
Ja, det
är ett annat tema.
Mm. Vad roligt.
Ja, ja. Hej då.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.